Här börjar Elefantens sång av Wilbur Smith, inläst av Kristoffer Svensson, för Saga. Dedikation till min hustru och kära kamrat, Danielle Antoinette. Det var ett halmtäckt, fönsterlöst hus av sandstensblock och Daniel Armstrong hade byggt det med sina egna händer för nästan 10 år sedan. Den gången hade han varit en ung viltvårdare i nationalparkens administration. Sedan dess hade huset gjorts om till en veritabel skattkammare. Johnny Nzu stack in nyckeln i det kraftiga hänglåset och sköt upp de dubbla tikdörrarna. Johnny var första upplysningsman i Chiweves nationalpark. En gång hade han varit Daniels spårare och vapenbärare. En intelligent ung matabelle som Daniel i skenet från 1000 lägereldar lärt att läsa, skriva och tala flytande engelska. Daniel hade lånat Johnny pengar till hans första korrespondenskurs vid Sydafrikanska universitetet. Den som mycket senare lett till hans universitetsexamen. De två ungdomarna, den ene svart och den andra vit, hade tillsammans avpatrullerat nationalparkens väldiga område, ofta till fots eller per cykel. I vildmarken hade de utvecklat en vänskap som hållit sig levande under de följande årens separation. Nu kikade Daniel in i magasinets dunkel och visslade lågt. Jösses, Johnny! Du har sannoliken varit flitig medan jag varit borta. Dyrbarheterna låg travade upp till takbjälkarna till ett värde av $100,000. Johnny Nzu sneglade på Daniels ansikte. Ögonen smalnade när han letade efter kritik i vännens ansiktsuttryck. Reaktionen var reflexmässig eftersom han visste att Daniel var en bundsförvant som förstod problemet till och med bättre än han själv. Icke desto mindre var ämnet så laddat att det blivit en naturlig reaktion att räkna med avståndstagande och antagonism. Men Daniel hade vänt sig om mot sin kameraman. Kan vi få in lite ljus här? Jag vill ha några bra bilder av interiören. Kameramannen klev fram, nedtyngd av batterierna som han hade fastspända kring midjan, och tände en handburen båglampa. Travarna med dyrbarheter lystes upp av skarpt, blåvitt ljus. Jock, jag vill att du följer mig och uppsyningsmannen ner genom magasinet, instruerade Daniel, och kameramannen nickade och kom närmare med den sofistikerade videokameran balanserande på axeln. Jock var i 35-årsåldern. Allt han hade på sig var ett par korta kakibyxor och sandaler. Zambezidalens hetta fick hans solbrända bröst att blänka av svett och det långa håret var hopbundet av en läderrem i nacken. Han såg ut som en popstjärna, men hans instrument var den stora Sony-kameran. Okej, sa han och lät kameran panorera över travarna med elefantbetar för att stanna vid Daniels hand när den strök över det glänsande elfenbenets mjuka kurva. En helbild av Daniel fick utgöra avslutning. Det var inte bara Daniels doktorsgrad i biologi eller hans böcker och föreläsningar som gjort honom till en internationell auktoritet och talesman för afrikansk ekologi. Han hade det friska, väderbitna utseende och karismatiska sätt som gjorde sig så bra i tv-rutan och rösten var mörk och fängslande. Det fanns tillräckligt mycket av Sandhurst-tonfall kvar för att mjuka upp de omelodiösa vokalljud som var typiska för kolonierna. Hans far hade under andra världskriget varit stabsofficer i ett gardesregemente och tjänstgjort i Nordafrika under Wavell och Montgomery. Efter kriget flyttade han ut till Rhodesia för att odla tobak. Daniel var född i Afrika men hade skickats hem för att avsluta sin utbildning vid Sandhurst innan han återvände till Rhodesia och började arbeta vid National Parks Service. Elfenben, sa han nu medan han såg in i kameran. Ända sedan faraonernas tid, ett av de vackraste och mest uppskattade naturmaterialen. Den afrikanska elefantens förnämsta prydnad och ohyggliga kors. Daniel började gå ner mellan raderna med travade betar och Johnny Nzu föll in bredvid. I 2000 år har människan jagat elefanten för att få tag i detta levande vita guld. Och ändå fanns det så sent som för bara 10 år sedan över 2 miljarder elefanter kvar på den afrikanska kontinenten. Elefantpopulationen tycktes vara en förnyelsebar resurs, en tillgång som man skyddar.